varmt välkommen till del 2 av min och Jens intervju med Joline och Erik från Samrummet. Förra avsnittet så fick vi en introduktion till Samrummet och Joline och Eriks väg som flätades samman och har lett dem till punkten de befinner sig på idag. Där de erbjuder olika kurser, sessioner och vägledning genom livet inom områden som personlig utveckling, mindfulness, sound healing, yoga och mycket, mycket mer. Nu ska du få höra resten av vårt samtal. Och vi kom bland annat in på hur det vore om meditation fanns inom skolan. Och hur du kan lära dig att uttrycka dig med hjälp av din inre röst.
Jag funderar ibland på hur det skulle vara om meditation, mindfulness, personlig utveckling var en naturlig del av skolan. Nu är man ju väldigt fokuserad på algebra eller kemiska formler, vilket är bra för att kunna gå en viss utbildning. Och man kan tänka sig också att, ja visst, det är föräldraransvar och så vidare. Men jag tror inte vi är jätteduktiga som människor och föräldrar att hantera alla de här delarna. Och sen kanske man inte har utbildning på det.
Nej, och där är jag har ju jobbat i skolan en del och studerade till lärare, men jag valde att sluta med det och gå den här vägen för att jag såg baksidan av skolan i mig själv, att jag blev väldigt stressad, och i elever, att det är för mycket fokus på, som du säger, algebra, matematik, språkinlärning, det här fyrkantiga. Jag tror att det behöver finnas en större balans mellan att också få den här personliga utvecklingen, och precis som vi ser idrott idag som en naturlig del, så tror jag att det personliga välmåendet också kommer, hoppas jag, bli en naturlig del. Jag hade en klass som jag vikarierade åt ett tag, och då berättade jag ju såklart om vad jag höll på med utöver att vara i skolan, och de var ju jättenyfikna och sa, men kan inte du meditera med oss någon dag? Så jag tog med mig lite kristallskålar, lite ljus, inte levande ljus men elektriska ljus, och lite kristaller, och gjorde det fint. Så när de kom in från rasten hade jag liksom gjort ett litet altare i mitten, så fick alla sätta sig i ring, och så guidade jag i en kort meditation och lite bakgrundsmusik, och alla blev jätteavslappnade. Det fanns de som alltid pratar och som ändå var så här, men ändå respekterade liksom stunden. Och efteråt, vi höll på en kvart, så det var inte lång tid. Och efteråt så var det så många som bara, jag är så trött. Alltså de var verkligen helt annan energi från att vara det här uppe stissiga som är ett tecken på att man är ganska stressad, till att vara väldigt avslappnade. Och barn är ju så snabba på att känna de effekterna också, för de är så mycket mer mottagliga. Och de ville ju ha det flera gånger igen, så jag tror jag hade en gång till innan det var jullov. Men de efterfrågade ju verkligen, halva klassen ville ha.
Wow!
Ja, det var så fint. Och jag vill ju, det var ju min vision, är ju att också kanske någon gång få in sånt här mer i skolans värld. För det behövs. Och en intressant studie, nu har jag kanske inte exakt så, men är att om en lärare, eller någon överhuvudtaget, men det här var gjort i skolan då, en lärare kommer in och är stressad och andas ytligt, det påverkar klassen. Skulle läraren andas djupt så kommer hela klassen bli lugnare. Har man gjort det i eller sett i de här studierna. Så om de flesta lärarna bara skulle lära sig lite stresshanteringsverktyg, så skulle det kunna ge ringar på vattnet som det gör hela tiden.
Vad intressant. Jag var ju lärare ett tag. I 6-7 år tror jag. Och jag upplevde, jag hade ett antal gymnasieklasser. När jag kom in så kunde jag känna direkt om de lyssnade på mig eller inte. Och jag hade ganska svårt att förstå vad som var det. Varför lyssnade man inte på mig idag? Och andra dagar så satt alla som så här hundar och bara tittade upp och bara väntade på minsta vad jag skulle säga. Och nu när du säger det här med andningen, alltså det kan mycket väl ha varit en sån del. För jag tänkte, är det hur jag står? Ser jag liksom, står jag i min kraft idag? Eller liksom, så här, vill jag inte ens vara där? Det är nog, alltså, och det är sådana små saker som gör skillnaden. Så här, men det är intressant att det är liksom, den synen ändå, att det kanske är andetag och allt det här som avgör.
Alla de här subtila
saker.
Och kroppshållningen också, som du säger, att ja, men det och utgör ungefär 80%. Våra ord är 20%, men så kommer man in liksom och är lite försynt och här är jag, ursäkta att jag finns. Ja, men då kommer ju, som nu när vi pratar, men överlag andra människor kör över en.
Nu pratade vi mycket om skolan, men jag tänker också att de som går i skolan blir påverkade av sina föräldrar också.
Mm.
Och människor som är på arbetsplatser där det väldigt ofta lätt blir det här, det är så mycket nu, är ett fint mantra som går på många arbetsplatser. Framförallt när de går igenom förändringar på arbetsplatsen. Och där tänker jag och känner jag att det behöver någonstans också, man behöver stanna upp någonstans och se det fina man har i livet. Att barnen åker på en fotbollsträning. Hur fint är inte det egentligen? Hur kul är inte det att de får göra det? Och vad kan jag göra för enkla saker i livet som faktiskt gynnar mig? Det behöver inte vara exakt ett sånt här sammanhang. Jag pratar med vissa män, de är ute och jagar. Och då är det så här, ja, men det är helt tyst. Det är därför de tycker om att vara ute och jaga. För att de sitter där i sin ensamhet, i tystnaden och väntar på djuren. Alltså att man börjar lägga märke till sådana små saker man själv håller på med. Och bara försöker så här uppskatta de små sakerna också. Mm. Och se det som att just det, när jag har kul, då håller jag på med mindfulness ofta. För då hamnar vi i ett flöde oftast. Och låter det flöda vidare.
Jag har ju nästan inte en chans att ta emot mindfulness om man tänker en normal människas liv.
Nej.
Man vaknar upp, man har alarmklocka och det är bara mata med barnen iväg och sen arbetet, man möter en, kommer hem helt slut, tar fram telefonen, matar in ny information, det är en serie på tv, snart dags att lägga sig, men just det, tvätten. När fanns reflektionstiden eller det här stanna upp? Ingenstans antagligen. Nej. Kanske på söndag förmiddag.
Ja, men precis.
Söndagspromenaden. Men
precis. Och det är verkligen där också de här små pauserna. Som hur kan vi uppmärksamma vårt liv.
Och det där märker man ju att man måste nästan ställa klockan på vissa tider under dagen till en början. Liksom för att få hjärnan att automatiskt hoppa in i de här av närvarande stunden mentaliteten. Annars är det så lätt att bara köra på. Mm. För det kan också bli lite lätt, jag gillar inte använda ordet flum kanske, men det blir liksom så abstrakt. Man pratar med människor om vad mindfulness är för någonting. Det är bara som att det är något koncept som är lite hippt. Ja, men vad är det då för någonting och hur ska man lyckas med det?
Mm.
Och de tänker att det är någonting kanske som inte går att uppnå. Det är någonting som jag inte gör eller så. Men det kan ju vara väldigt konkret. Och kanske måste vara väldigt konkret i början innan det börjar ske naturligt.
Mm.
Så, det är mitt tips. Så här ställer klockan.
Ja, men det är jättebra tips.
Ja, och inne som vana.
Ja, men det funkade för mig faktiskt i början. Vi ska prata om den inre rösten, eller vad vill ni kalla det?
Oj, var ska vi börja där då? Nej, men en stor del i det här arbetet vi gör nu och har gjort mycket är ju just att våga sätta gränser. Och framförallt för mig, för jag är en notorisk ja-sägare från början och bara säger ja till allting. Ja, det där låter kul, det låter bra, wow, det här är bra. Och så har jag tappat bort mig själv på vägen någonstans och så vet jag inte vart jag är. Och så blir jag utmattad till slut, helt enkelt. Och så det har ju varit en väldigt viktig och väldigt stor del av mitt liv de senaste 2,5 åren. Där jag behöver säga nej till saker. Och i det så har det också då börjat komma mer att just det. Hur säger jag nej? Säger jag bara nej? Eller kan jag säga nej på ett sätt så att människan förstår? Eller behöver alltid en människa förstå varför jag säger nej? Det finns ju väldigt många aspekter där. Och det är ju verkligen det här att våga lyssna på sin inre röst. Att våga vara den man är. Och om jag kan prata som jag gör nu till er och till dig och även till mig själv, så kan jag mycket lättare våga stå för vad jag är för någonting. Istället för att vara rädd för vad andra ska tycka eller vad det nu än kan vara som gör att man kanske går över sin gräns eller liknande. Och där har vi ju då också märkt att när vi sjunger mycket, när vi gör mycket sådana saker tillsammans och framförallt i grupp. Många kommer hit och de söker sig nyfiket till kanske någon av våra röstworkshops eller liknande. Och så ser man efteråt hur de bara, det bara lyser i ögonen på dem och att det bara såhär, wow, jag fick låta här inne. Och bara det, jag får låta som jag vill. Alltså hur viktigt det är, för vi är ju uppvuxna i att nej, tyst! Eller, där. Och det har ju sin plats i sig också på många sätt. Att man kan inte bara sitta och skrika överallt. Det funkar ju inte. Det är inte schysst mot sin omgivning. Men att ändå våga säga vem man är på ett annat sätt. Mm. Liksom, nu vill jag ta plats här. Och då gör jag det. Det är mycket det som vi vill få fram i våra ceremonier och workshops och allt vad det nu är. Att våga berätta vart man är och vem man är.
Mm. Jag sitter och tänker på det här att lyssna på sin inre röst. Mm. För jag kan tycka att det är svårt att man kanske står inför någonting som man tycker är obehagligt eller läskigt. Mm. Men någonstans så vill man ändå göra det på något sätt. Men jag kan tycka att det är svårt att veta vilken del av mig det är som talar.
Mm.
Är det liksom att jag känner pressen från andra och därför vill göra det för att vara tillmötesgående?
Mm.
Eller är det för att jag tycker att det är otäckt kanske att prata inför publik? Eller, alltså, är det en utmaning jag behöver ge mig själv och genomföra det ändå?
Mm.
Eller kör jag över mig själv?
Mm.
Det tycker jag är jättesvårt att veta.
Det är ju jättesvårt att veta det.
Ja.
Och det är ju det som är den här konstanta övningen, tänker jag. Mm. Eller det vi gör hela tiden. Att börja kanske att förstå de mindre sakerna. Där det är tydligare ja och nej. Det här är min röst, det här är inte min röst. För oftast så... vi har ju egentligen alla den kontakten. Men vi tappar ju den och vi blir förvirrade i vad det är som säger... vad som du uttrycker. Och ofta finns det ju också ett ego som har en rädsla. Som vill hålla tillbaka och inte vill att man ska utvecklas. För vi vill vara kvar i vår bekvämlighetszon. Så den brukar jag se det som ofta när det är sådana där. Men vi har till exempel nu ett projekt i Zambia som vi har startat igång. Liksom en ideell organisation. Och innan vi startade igång det, då fanns det den här enorma längtan i mig. Jag bara grät när jag tänkte på det. Och hela mitt hjärta sa ja. Och sen så sa vi, men då vi startar den här organisationen och gör det. Och då kom alla de där rädslorna.
Mm.
Nej, jag tror inte jag vill det här. Jag vill inte ens åka dit och det är nog inte bra. Och alla de här liksom inre konflikterna som ville backa. Mm. Och då har jag fått liksom intellektuellt säga till mig själv, men jag kände ju den här enorma längtan. Men nu är det lite läskigt, för nu är det verkligt. Nu så behöver jag synas, jag behöver ta den platsen, jag behöver liksom arbeta för att få igenom det. Då kommer förmodligen mitt ego in och säger nej, vi tar den bekväma vägen.
Mm.
Har varit så massor med samrummet, jag går tillbaka och jobbar i skolan. Jag struntar i det här. Så jag tror att är det liksom sant, då finns det någon slags djup längtan där inne som blir lite överskuggad. Och då behöver man ju sitta med det. Ge sig själv tid för reflektion mer än bara på söndagmorgnar, utan att kanske ge sig själv tid för reflektion lite varje dag. Prata om det med någon, skriva. För att börja rada ut, bena ut, vad är ett jag? Vad är min inre röst?
Mm. Och på det också med, precis som du är inne på, att man sitter själv och kontemplerar egentligen de här idéerna eller tankarna eller vad det nu är som också då... Man kan till slut kanske skilja, är det min vilja eller är det min familjs vilja eller är det, vad det nu än är, mina vänner säger så här. Om jag ska göra det här måste det bli på det här sättet. Ska jag hålla på med musik så måste jag bli en stor världsstjärna.
Mm.
Men jag sitter här idag och sjunger för 10 personer i ett rum och jag är helt överlycklig.
Mm.
Det är mycket där som, så här, hur kan jag, vilken verklighet är det jag vill forma egentligen? Och försöka lyssna på det. Och så. Och det är ju jättesvårt.
Ja. Men
precis som du säger, att börja små steg. De här lätta ja och nej frågorna bara.
Ja, men förklara det igen. Alltså, jag tänkte, om man vill börja med nu, så okej, nu ska jag börja lyssna på min inre röst.
Mm.
Kan ni ge exempel på hur det skulle kunna gå till?
Men då kan man ju börja med de här vardagshändelserna. Vad vill jag äta till frukost?
Mm.
En sån, för ofta tar vi ju samma frukost av vana. Eller vilken frukt vill jag köpa i affären? Sånt där som vi annars kanske bara gör på automatik. Att stänga av vår autopilot lite grann. Om man kanske har en morgonpraktik, att man gör yoga. Men vilken form av yoga vill jag göra den här morgonen? Är jag explosiv eller behöver jag göra något lugnt? Eller vill jag göra något lugnt? Ja, och vi är ju hela tiden så överösta med val. Så det är det som också gör det svårt. Det är liksom utmattande att ta val. Så det är ju lite att också stanna till innan och fundera eller känna. Vad känns vilken? Och en bra sak som också är väldigt rolig som man kanske inte brukar göra är att gå en promenad och vet inte vart du ska gå. Ha inget mål, liksom, gå inte den vanliga vägen utan fråga, ska jag vänster eller höger? Hur ska jag gå? Och se vart du hamnar. För då får du hela tiden öva på din intuition. Okej, men nu går jag vänster. Ja, men okej, nu gick jag höger. Och bara känna, hur känns det? Och så hamnar man där i en korsning och så står man och åh, vart är jag vill? Och så behöver man ta ett beslut.
Mm.
Så det är ju ett sätt.
Det tycker jag är jätteskönt att höra. För det finns ju en nästan en motrörelse mot att ta val. Just av det här att choice fatigue eller vad man kallar det för som begrepp. Ska man köpa misslö? Ja, men gud, jag har ju 30 val här.
Mm.
Och sen ska jag dessutom både pris och nyttighet och det är smak och så vidare. Och vissa har ju då, ja, jag förenklar tillvaron genom att ha 10 likadana uppsättningar, skjortor och byxor i samma färg.
Mm.
Då behöver jag aldrig välja. Och man fortsätter liksom det här.
Mm.
Och nu, om man tänker ur ditt perspektiv, där med att följa in i rösten. Ja men gud, hur kan man då... Man kan inte bli intuitiv i sitt, om man alltid gör, rutar in och gör samma sak.
Mm.
Okej, det är en förenkling, jag kan förstå det. Men just det här att kanske man är ute och går. Alltså, går man samma vända varje dag? Jag skulle aldrig klara av det. Jag skulle bli knäpp i huvudet till slut. Alltså, jag mår illa av att göra samma sak hela tiden.
Mm. Mm.
Och andra känner ju att det är en otrolig trygghet.
Mm.
Men just det här kopplingen till det intuitiva, det tycker jag är jättespännande.
Mm. Ja, men precis. Jag tänker, har du samma kläder för att slippa ta valen? Visst, det är skönt, men då kanske det, då kan man också se att det är något annat som inte stämmer. Att vi ska behöva göra det på det sättet, att vi inte ska ta några sådana val. För ja, men man vaknar ju upp och ibland känner jag för att ha liksom helt mörka kläder för att jag känner mig kanske lite så på insidan. Eller så är det någon annan anledning att det känns mysigt för att det är lite grått ute eller så. Och ibland så vill jag vara jättefärgglad och att få känna, att bara inte överlämna det till, ja, men till något annat. Jag tänker att man sparar ju energi av att inte ta valen. Men vad använder vi den energin till istället? Förmodligen att jobba hårdare eller prestera mera. Så vi inte har kvar att känna vår inre röst.
Mm. Och där tänker jag också att det är ju också en prioriteringsfråga egentligen. Om vi tar det exemplet också i... Vill jag inte behöva tänka på mina kläder? Utan jag vill bara kunna vara kreativ i min musik.
Mm. Ja, precis.
Hur, det är också ett val vi gör. Att faktiskt ha den fyrkantiga garderoben. Eller att lägga den energin på ett annat sätt.
Mm.
Sen kan det ju ofta vara för att man ska optimera. Man ska göra det vi ska bli högpresterande maskiner. Många gånger kan jag få intryck i. Om man följer vissa typer av Instagramflöden. Eller vad det nu än kan vara. Det är väldigt mycket det där. Så där tycker jag ju verkligen att det är ju... Alltså att verkligen våga lyssna på vad behöver jag. Jag kommer tillbaka till den frågan hela tiden. Men den är så viktig i det sättet.
Mm.
Och det är likadant när man ska köpa en ny frukt. Eller vad det nu än kan vara. Och så kanske man tänker så här, nej men det är inte nyttigt. Nej men det är inte... Någon har sagt det där.
Mm.
Och då är det så här, ja men tar du det valet då för att någon du har sett det någonstans. För att det, någon säger att det här är inte nyttigt. Eller tar du det valet för att du är nyfiken på hur smakar den här kiwin idag?
Mm.
Så att det...
Men du sa någonting som jag tyckte var så intressant, Erik. Det här med att sjunga. Det, om man tar framgång eller någon sorts bekräftelse på att man gör rätt.
Mm.
Så är det ju väldigt lätt i vår moderna värld att om jag har fått... 5000 lyssningar eller alltså någonting som är otroligt mätbart. Det är så väldigt lätt framgång, säger den här siffran.
Mm.
Eller att jag måste stå på en scen inför 500 personer eller vad det nu kan vara.
Mm.
Kontra till att sitta med ett gäng kompisar eller så här med 10 deltagare kanske.
Mm.
Och vara jättelycklig och göra. Alltså, man gör rätt när känslan är rätt på något sätt.
Mm.
Kontra... Den yttre bekräftelsen.
Mm.
Och det är så himla lätt att... Det är mycket lättare att titta på den här siffran eller bekräftelsen utifrån. Eller man ska alltid gå lite längre, man ska aldrig vara nöjd och så vidare. Och det är liksom så skönt. Ja, men är du lycklig där? Nej, men de flesta artister verkar ju olyckliga. Och vi kan ju ta nästan vem som helst, så är det ju droger, alkohol och sånt för att man orkar inte med. Fast som gör egentligen sin, den fantastiska drömmen.
Ja, precis.
Och på vägen till ICA, jag tänker så, jag har en liten promenad upp så där, och så är det lite träd och grejer, och så ibland kommer den här lilla blomman som tittar fram eller någonting. Och så bara, gud vad vackert. Det är som att det är så lätt att den vackra världen, den lilla världen, inte får finnas, utan det är liksom så tydligt med de här siffrorna, de här stora, det är liksom sociala medier kanske som påverkar det.
Ja, vi har ju byggt den strukturen.
Ja, precis. Det är en del av vårt samhälle. Och det är också en del att förhålla sig till, tänker jag. Många gånger. Att, och det är också okej att vilja bli känd. Eller att vilja, vad man nu än vill bli, tjäna så här mycket i månaden. Det är liksom, så länge det finns en samklang i vad man själv vill, så tror jag att då är det hälsosamt nästan oavsett vad vi än gör. För stressen om att nu gör jag fel, eller jag måste äta på det här sättet för att det är nyttigt, och så går jag så här och jag bara för att jag har missat, eller jag har ätit en pizza och får spöa mig själv för att jag liksom, nu var jag dålig igen, en syndare. Den stressen i sig tror jag är mer ohälsosam än att bara göra.
Att det är okej att göra.
Det är okej. Få njuta. Fan vad gott det är med en pizza. Alla de här grejerna.
Men hur tänker ni på det här med tacksamhet? Arbetar ni aktivt med det ordet och tänker på det? Eller?
Det gör vi dagligen i princip. Och bara tacksamhet för vad man har, vad vi skapar, vad som finns hos andra. Så att det finns ju absolut med oss. Och på tal om tacksamhet och att njuta, och det är många här som jag försöker binda ihop nu, så finns det ju en specifik ingrediens som vi njuter och är extra tacksamma för, som vi gärna skulle vilja dela med er om ni vill det.
Ja.
Och det är ju lite kakao. För det är ju
snyggt. Vilken övergång. Ja, vi smakar jättegärna på det.
Ja, kul.
Ja, kan inte ni berätta lite om kakaons kraft och varför är det en ritual, eller vad är det
som är... Alltså ni har ju hållit på malt och grejat här inne i köket till länge som helst, känns det som. Så det är inte bara något pulver som ni har blandat ihop.
Nej, det som ni håller i era händer är ceremoniell kakao, så det skiljer sig väldigt, väldigt mycket ifrån kakaopulver som man ofta tänker på när man hör ordet kakao. För det här är då 100% ren, så man har liksom inte tagit bort och processat den så mycket, utan den är handplockad i en liten kollektiv, eller vad man ska kalla det, community i Peru kommer den härifrån, så i Amazonas djungel. Handplockad, rostad väldigt enkelt och fermenterad och sen handmald ner till en kakaomassa, så att vi, när vi beställer hem så beställer vi 30 kilo och det kommer i en stor stort paket, som ett stort block som vi får stå och hamra upp för att få det till.
Ja, så det är inte liksom bönor, utan det är liksom den här massan som ligger.
Det är en stor massa, som att det vore en stor chokladbit på 30 kilo.
Men finns det liksom industri i Peru som gör det här, eller beställer ni från en privatperson?
Vi beställer från en privatperson som har kontakt via till det här farmen, kan man ju säga. Det är en kollektiv av lite olika familjer som odlar och skördar den här kakaon. Så det är ju, ceremoniell kakao har använts, nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag tror att man har hittat liksom användning upp till 3600 år sedan av kakao i rituell form.
Wow.
Så det är väldigt lång tid. Och ordet kakao står för gudarnas föda. Det är det som de har ansett den som. Just att det, man har dyrkat den här. Det här har jag sett som guld i princip i Central- och Sydamerika. För att den har så fina aspekter. både själsligt och fysiologiskt. Om vi kollar på det fysiologiska så har den jättemycket antioxidanter, mer än blåbär. Jättemycket magnesium och kalium och kalcium. Den har, ja, du får ju steppa in.
Ja, absolut. Det finns en molekyl som heter anandamid. Och den hjälper till med stimuleringen av serotoninproduktion. Mm. Så att i det då så får du även en lättare, du kan få ett litet glädjerus, men det är ju väldigt subtilt, så att det är ju inte att du blir helt i extas. Nej. Utan men att man kan känna att humöret lyfts lite grann. Och så.
Precis,
så den finns också kvar då i den ceremoniella.
Ja, precis, för det som är i vanlig kakao, eller om du köper choklad eller så, då har man ofta extraherat kakaofettet. Mm. Och det är där i alla nyttigheterna finns.
Okay.
För kakaofettet, det används till krämer, ansiktskrämer och sånt. Så då, och så tillsätter man kanske palmolja eller något annat typ av fett.
Mm. Det är bara smaken egentligen som...
Antioxidanter och lite sådana saker finns ju kvar, såklart. Det är ju färgen, den är ju antioxidanterna till exempel. Men absolut, lite finns väl kvar.
Men långt ifrån allt som fanns från början.
Exakt.
Säger man någonting innan man dricker? Finns det några...
Ja, vi brukar ju... Det här är ju en perfekt mindfulnessövning. Det är därför vi också använder det i ceremoni på det sättet. Och att få verkligen känna värmen ifrån koppen. Och dofta lite grann på kakaon. Och sen är det ju en hjärtmedicin. Så den öppnar upp vårt hjärta rent själsligt och vi kommer i mer kontakt, blodtrycket sänks och blodflödet ökar. Så man kan komma i mycket mer kontakt med känslorna och därför är det också en sån fin dryck för att hitta sin inre röst. Att sitta med, okej, men vad rör sig här inne? Och den har hjälpt oss och väglett oss i 2 år nu snart, dagligen, som ett sätt att verkligen komma inåt.
Dricker ni det här varje dag?
Ja. Så det vi brukar bjuda in till är att ha den nära hjärtat och landa in lite grann, sluta ögonen och sätta en intention med vad du vill föra in i livet, vad du vill känna, uppleva, vara. Och ge den här intentionen till kakaon som är en plantmedicin, en växt från växtriket som har sin intelligens, sin kontakt, sin förmåga att guida och hålla dig om du önskar det. Och ge den intentionen till koppen. Och därefter i närvaro så kan du dricka kakaon och låta den här intentionen få komma ner i hela ditt system och ta emot kakaon i din kropp.
Till att börja med så doftar det väldigt mycket kakao.
Mm.
Det finns en råhet i det liksom.
Mm.
Den är inte skarp, men man känner att det är koncentrerat av någonting, tycker jag.
Mm. Och en beska nästan som ligger
i. Mycket beska. Och i kinesisk medicin så är ju det smaken för hjärtat.
Mm-hmm.
Ah, gud, vi får lära oss så mycket. Ja, men gott.
Wow. Ja, alltså, jag måste ju säga att jag har kanske lite barnslig uppfattning av, alltså, och boy och choklad och så är det lite mer avancerad ögonkaka och som mamma gjorde så var det var lite bättre. Ja. Men det här skiljer sig från allt det, skulle jag säga.
Mm. Ja, men det är ingen socker i det här.
Lite honung.
Lite honung.
Ja, just det, honung.
För det är väl det som
kryddor.
Tar över mycket av
kakao. Ja, men precis. Så är det ju mer socker än kakao.
Ja.
Ja.
Du kan ju få den här och bli väldigt lik O'boy om du har i tillräckligt mycket socker.
Ja, precis. Om man vill börja använda den här kakaon, hur får man tag på den som en vanlig svende?
Det finns ju att köpa. Dels det gör ju vi, kakao.
Ja.
Och man kan ju beställa på nätet.
Ja, cool.
Precis, och då är det ju ceremoniell kakao.
Ja, så det är ceremoniell kakao måste det stå.
Ja, precis. Det är det viktiga. Ja. För då vet man att man får en ren produkt.
Mm.
Och sen så kan man ju alltid, hur man nu vill, titta upp hur saker och ting framställs av etiska skäl och allt vad det nu kan vara. Men det är Google. Mm. Det är bara Google.
Eller samhället.
Eller samhället. Ja. Om man befinner sig i Västerås.
Exakt. Är
det omnöjd.
Ja. Det skickar också. Ja.
Ja. Ja, och som ni förstår så är inte det här slutet på vår intervju, utan det kommer en del 3 där vi får lyssna till Erik och Jolines fantastiska instrument och den känsla som de kan skapa med sina instrument. Så missa inte nästa avsnitt på måndag.